Hej och välkomna allihopa till detta avsnitt för Klimat for Dummies. För Dummies heter det. Varför fick jag for nu? Ah, ja. För Dummies. Vi är väldigt glada att vara tillbaka. Jag har med mig Mattias som vanligt. Hej Mattias!
Hallå där, vad gött att vara du och jag och vår hemliga gäst.
Och den hemliga gästen, för att just idag så introducerar vi faktiskt en ny sak i Klimat for Dummies, och det är att vi har faktiskt bjudit in en av vad vi tycker, nu fjäskar vi väldigt mycket men det är väl ändå härligt Mattias. En av Sveriges absolut mest kunniga på detta området, Peter Alestig, som är klimatredaktör på DN. Och som faktiskt var med i Klimat for Dummies här i förra året under, i ett program för att du hade skrivit en fantastisk bok. Peter, välkommen som vår stående inslag som ska kommentera lite temat för varje
tusen
avsnitt.
Peter, tack. Välkommen. Jättekul att vara med. Och vilken, alltså, jag blir nästan lite generad, men bara nästan.
Nej, det behöver man inte vara.
Nej, men så bra är boken och så bra är du, det står vi för.
Eller hur? Och man läser ju med spänning det du skriver, och ofta verkligen right to the point. Och det är väldigt fint att ha med dig som lite liksom kommentator på de ämnena som vi tar upp. Och liksom ha lite, jag menar, ibland blir det ju ändå du och jag, Mattias, va? Vi är ju bra, framförallt du. Men det är ändå så himla skönt att ha någonting som petar i det. Och det avsnittet vi ska ha idag handlar om försvar och klimat. Och det, ibland kan man ju undra, vad har det med saken att göra eller med varandra att göra? Och har det verkligen, är det inte två helt ytterligheter? Och innan vi släpper in vår dagens gäst som ska prata om just det här specifikt, så vill vi höra lite, Peter, vad dina tankar är och hur det hänger ihop med klimatet.
Ja, men alltså, visst, det kan ju tänka, man, spontant så kanske man tänker att det inte finns någon koppling överhuvudtaget, men jag skulle säga att det motsatta är sanningen. Och jag kollar ju ganska mycket på detta när jag skrev den här boken Världen som väntar, som ju handlar framförallt om Sverige, men som också gör, den här, liksom, gör en utblick då i omvärlden och ser hur vi påverkas av de förändringar som sker i omvärlden. Och när man tittar på den typen av effekter, alltså de geopolitiska effekterna och effekterna på konflikter och så vidare, så inser man ganska snabbt att här är det en ny kraft som har klivit in på den arenan och som på flera sätt påverkar både direkt och indirekt geopolitiska maktsituationen och liksom säkerheten i vårt närområde. Jag brukar ta ett exempel som jag tycker är så jäkla tydligt. Och det är 2010 så slog en väldigt tuff torka till mot Ryssland. Och efter det så var det omfattande bränder som förstörde enorma skördar utav vete. Och det här tänker man, jaha, okej, vad har det där med vår geopolitiska situation och vår säkerhet att göra? Jo, men grejen är att effekten utav detta var att Ryssland, att Vladimir Putin fattade beslutet att nu kommer inte vi exportera någon vete överhuvudtaget. Och grejen är att Ryssland är en av de här globala kornbodarna, alltså ett område som producerar väldigt mycket av den mat som konsumeras globalt. Så effekten där blev både att matpriser sköt i höjden, men också att vetepriserna då naturligtvis sköt i höjden globalt sett. Och där finns det vissa sårbara länder som är väldigt beroende av den här importen från Ryssland för sin mat. Det är framförallt länder i arabvärlden. Där man då liksom, om man har slutat odla vete själva, man odlar andra saker istället, och så köper man den här veten mycket från Ryssland. Och det där fick ju då matpriserna där att skena, vilket i sin tur bidrog väldigt starkt till, det här är befäst i forskningen, bidrog väldigt starkt till att det uppstod våldsamma protester där året efter. Och de här protesterna känner vi ju väl till. Det handlar om arabiska våren helt enkelt. Och arabiska våren spred sig genom arabvärlden och bidrog sen starkt till att kriget i Syrien bröt ut. Och kriget i Syrien föregicks i sin tur också av en flera år lång svår torka som liksom ytterligare pressade det landet. Så där har vi både torkan i Ryssland och torkan i Syrien som starkt bidrog till att kriget där bröt ut. Och så den efterföljande flyktingkrisen, migrationsvågen mot Europa, den högerpopulistiska vågen som sveper genom Europa efter detta. Och så är vi där vi är idag. Så där ser man ju då liksom hur vi har dels den effekten med de här indirekta effekterna där klimatkrisen blir liksom ytterligare en stressande faktor för både liksom den globala livsmedelsförsörjningen men också lokalt då som i Syrien där redan svåra situationer blir ännu svårare.
Mm.
Och sen så har vi den motsatta effekten där paradoxalt nog ser man att vissa länder kommer att få en starkare situation när det gäller matproduktionen och där är faktiskt Ryssland en av dem. Mm-hmm. Så man ser, även om man drabbas av den här typen av extremer, så liksom den globala uppvärmningen gör att man kan odla mer mat längre norrut, samtidigt som andra länder i världen får väldigt svårt med sin livsmedelsproduktion. Och där ser man...
Så att redan väldigt kaxigt Ryssland blir ännu kaxigare, det sista
exakt.
Vi behöver.
Det finns ju båda grejerna där. Dels så förlorar ju Ryssland sin gasmakt över oss när vi ställer om. Vilket är väldigt trevligt, så då förlorar liksom Putin den makten genom handen på gaskranen. Men sen å andra sidan så finns det de som menar att Ryssland istället då kan använda mat, den här livsmedelsproduktionen och exporten, på ett liknande sätt som ett geopolitiskt maktmedel. Och sen så har vi Kina som kliver in i den här energiomställningen då och har tagit kontroll över väldigt mycket av de mineraler som behövs för den nya energin och för elbilar och vindkraftverk och så vidare. Som kan få en annan geopolitisk makt då. Så det här är bara ett exempel på hur klimatkrisen liksom går in och skapar för det första nya spänningar men också förvärrar vissa av de existerande spänningarna som finns. Och så finns det ja.
Mm. Och för Sverige och vårt närområde, vad betyder det här framförallt ur ett
svenskt perspektiv? Alltså Sverige hör ju till de länder som skulle kunna öka matproduktionen teoretiskt om vi klarar att anpassa oss till det mer extrema vädret. Så där skulle vi kunna gynnas rent teoretiskt. Och det är också så att vi sitter på många av de här mineralerna som behövs för den nya energin. Om vi är villiga att gräva upp dem då. Jag menar, det här med gruvor är en annan svår fråga. Men där har ju EU och Bryssel liksom har ju kastat lyssna blickar mot Sverige för att vi sitter på den här mineralen som Kina annars har typ monopol på. Så det finns ju detta. Mm. Sen så har vi Arktis, då har vi inte ens kommit in på det. Vad händer när isen smälter? Liksom Ryssland och alla som vill bygga militärbaser där uppe. Alltså, det finns så många saker som händer här ur ett säkerhetsperspektiv.
En sista tanke från dig, Peter. Vi skulle ju verkligen bara ta några minuter av din tid här. Men NATO, klimat, sårbarhet, hur tänker du det?
Ja, men där är ju NATO blir en viktig spelare i den här nya globala säkerhetssituationen. Där är ju liksom, alla tänker just nu på NATO-Ryssland, att det är det som är den stora frågan. Men jag tänker att på sikt så kommer ju NATO-Kina också bli en väldigt stor fråga. Just med att det är liksom de nya maktsfärerna liksom. Men det här är ingen exakt vetenskap. Alltså, så man kan ju fundera mycket kring de risker som finns och försöka hantera de risker som finns. Sen vart det här landar, alltså, det vet det 17 ärligt talat.
Alltså det är uppenbart att vi hade kunnat ta ett helt program om det här och vi ska ju ta det här vidare med Anders Emanuelsson som kommer snart komma in i samtalet.
Vi pratar...
Och där vi också ska...
En annan sak som jag inte ens har nämnt är liksom hur klimatförändringarna kan bidra till ökad terrorism och sådär. Så jag menar, det finns så mycket här. Ja,
det är oändligt verkligen. Kan man säga. Och nu skrattar jag för att det är ju... Alltså det, ja. Men det är ju ingenting att skratta åt, men det är ju också någonting när du pekar på alla dessa liksom faktiskt hot och det är inte helt angenämna frågor. Samtidigt så behöver vi ju prata om det för att annars kommer vi aldrig någonsin komma åt lösningar och när vi inte förstår vilka potentiella hot det finns och då kan man inte heller se möjligheter. Jag hoppas ju då att Anders Emanuelsson också ska prata lite om hur försvaret och militären också kan vara en bidragande roll till att faktiskt hjälpa till med klimatarbetet framåt. Peter, vi kommer ju höras jätteofta nu för tiden så vi hörs snart igen och tack för att du var med idag.
Tack själva och det ska bli väldigt spännande att höra på hela det här avsnittet sen. Jag ser fram emot det.
Som sagt, klimat och
försvar, det hänger ju onekligen ihop, och ibland kanske man inte riktigt förstår exakt hur. Och det är ju, ni vet ju om, ni som lyssnar på Klimat för Dummies, vi bjuder ju in de experter som faktiskt kan reda ut det där, va? Det är ju sällan du och jag, Mattias, som kan reda ut alla frågetecken, och därför är det så otroligt härligt att ha med just, eller hur? Trots allt kan vi inte allt. Det är ju lite ödmjukt sagt att vi faktiskt har några flaws i vårt CV. Men vi har med oss då den experten, tror vi, Anders Manuelsson, som är för detta arméöverste, numera reservare och även då medlem i Krigsvetenskapsakademin. Eller hur, Anders? Det, fick jag det
ja, det, det stämmer. Det stämmer. Kul att vara här.
Varmt välkommen.
Ja, tack, tack.
Och vi... vi är ju värd, och det vet ju alla om, att det är lite skakigt. Vi har ju hört mycket på sistone att det kan bli krig, vi måste förbereda oss, det är lite obehagligt. Man har tonårsungar som undrar, liksom, blir det här och vad innebär detta? Och som sagt, vi är ju varken jag eller Mattias någon försvarsexpert. Men det är klart att det är lite skrämmande, samtidigt som du och jag, Mattias, vi vet ju redan att det finns andra grejer som är väldigt skrämmande, och det är ju de här klimatförändringarna, och där är vi ju, framförallt du, lite mer liksom on top of things och expert, men hur de här sakerna hänger ihop.
Det är det vi ska utröna nu, och vi har ju nästan att också få se Anders medan vi spelar in det här, men jag är rätt säker på att de som lyssnar på podden kommer att känna igen rösten, för att gång på gång när man klurat på vad innebär det här senaste förändringarna i säkerhetsläget, ja, då är det Anders som har trätt in och hjälpt oss på traven. Så där någonstans kanske man kan helt enkelt börja top of mind, övergripande, de här två stora gigantiska utmaningarna för framtiden som både är långsiktiga och superakuta. Hur hänger de ihop i din skalle, Anders?
Alltså, problemet har varit länge att vi har liksom inte haft säkerhetspolitik och klimatfrågan tillsammans. Det som är nya nu, som är jättetydligt, är ju att klimatet och säkerhetspolitiken hänger tajt ihop. Och det kan man ju se med den hemska utveckling som faktiskt världen är inne i, att vi faktiskt är i en situation där vi måste inse att klimatet kommer påverka oss och våra framtida generationer om vi inte gör någonting nu i olika stycken. Och bakgrunden är att jag lyssnade på en av mina gamla chefer för ungefär 10 år sedan, Bo Pennes, och han pratade, han var den första som fick mig att förstå att det hänger ihop det här. Bara det att en tanke om att vi kanske har får 2 skördar i Sverige, vad innebär det i ett övriga världen där man kanske har svält och alltihopa? Har vi råd då att ha exklusiva golfbanor etc. etc. Sådana tankar. Och sen fick jag då förmånen vara med inom ramen för ett projekt som heter Krigsvetenskap för det 21 århundradet. Så var det jag och en kompis som var ansvariga för omvärldsutveckling. Och då var det ju helt naturligt att klimatfrågan var en stor fråga i de här bitarna. Och kortsiktigt kan man väl säga så här att den klimatförändring vi ser innebär ju risk för stora flyktingströmmar, risk för landförhöjningar och alltihopa som föder då, kan man säga, inbördeskrig, statskupper, alltså i de termerna, att riskera hot mot våra flöden, det vill säga flöden av råvaror, mat, energi, kommunikation och alla sådana saker. Och att vi också kan se en brottslighet som gynnas av de här situationerna. Så att det är mängder av saker som går ihop. Och kriget, som det fasansfulla angreppskriget, storskaliga som Ryssland då inledde för knappt 2 år sedan, visar ju också på att det är ett energikrig i bakgrunden. Så det är ju ett klimatkrig. Det vill säga det som inträffade förra vintern med man ströp gasleveranser. Vi hade problem med oljeleveranser och alltihopa. Det inser jag hur bräckligt det här är. Mm. Och i min enkla värld, ursäkta om jag pratar på nu, men
i
min enkla värld så måste vi ha icke-fossila icke-fossil energiförsörjning. Vi måste gå dit hen. Och jag tycker det brådskar. Och jag är trött på diskussionen om kärnkraft eller vindkraft eller vad som helst, utan i det här är det, är det som den där reklamen för capricciosa som brukar vara på tv. Mycket av allt. Men låt det övriga skiten ligga kvar i backen eller på botten.
Just det. Just det. Och vi kommer tillbaka lite till just det med beroendet av fossil och inte och liksom hur man ställer om. Men nu, du liksom sätter ju fingret väldigt tydligt på det här med de här hotbilderna. Där vi liksom, när det här anfallskriget började, så det blev så också så tydligt hur beroende vi var av en källa av energi som också ställde till det rent klimatmässigt. Och skulle du säga att när man får liksom grepp om det ena hotet, att det på något sätt blir en hävstång att förstå hotet för det andra? Eller hur är liksom, förstår du vad jag är kvar efter?
Jag tror det. Jag tycker kanske att vi pratade för lite om problemen med energiförsörjningen i termer inte av, vi pratar för mycket om priser och för lite om vårt beroende.
Just det.
Det andra som jag tycker är viktigt, och det är väl också kopplat till det som hände på Folk och Försvar, rikskonferensen i Sälen, där både överbefälhavaren och civilförsvarsministern uttryckte sig att vi faktiskt kan hamna i krig. Och alla blev jätteupprörda och det finns kanske också för att bli upprörda och rädda och alltihopa, men alltså MSB skickade ju ut en broschyr som heter Om krisen och kriget kommer, tror jag den heter. Och jag vill bara säga till alla som nu att kanske kastat bort den där och inte förstod det betydelsen, så gå in på MSBs hemsida, den går att ladda ner. Och jag har gett råd till väldigt många ungdomar att gå in och hämta den. Alltså det är inget konstigt, jag tycker det är naturligt. Vi har det så här hemma att vi är inga preppare, men vi har sett till att vi har drygt 2 veckor när det gäller mat. Vi har vattendunkar och allt sånt där, och det är inte bara för att jag är gammal militär, utan jag tycker det är någonting som vi alla borde titta på lite grann. För ett strömavbrott är ett strömavbrott, och då är vi är känsliga.
Men exakt, Mattias, jag ska lämna ordet till dig också, men jag tycker det här är så intressant. Vi hade ju en liten incident på E22 här för några månader eller veckor sedan, och det var liksom, det var lite oklart vem som ansvarar för vad. Men det intressanta med det här som jag tycker du sätter fingret på är att vi måste förstå att vilken kris det än är, om det är ett krig eller om det är en natur, alltså en översvämning eller vad det nu är, att vi är ju idag inte förberedda. Vi liksom, och det här, hur skulle du liksom, nu har du ju ändå gett oss tips att faktiskt titta en gång på de instruktioner vi fick, att titta på det. För det handlar ju inte bara om när det är faktiskt skulle bli ett anfallskrig eller något sånt, utan också om någonting händer i vad gäller strömavbrott som beror på något annat. Det vet vi.
Ja, men överhuvudtaget, du pekar ju på E22an, och jag menar bara det att fundera när man sätter sig i bilen, att det kan ju faktiskt vara så att bilen går sönder. Det kan faktiskt vara så att det är jädrigt kallt och det går fort att kyla ut. Så att man tar med sig, jag menar, spade. Alltså först och främst då kläder ordentligt, så man inte har gympadojor eller och sånt där, utan man har kläder och man har med sig lite käk, man har med sig allt det man behöver ha, och en spade och sådana saker. Så att tänka lite förtänksamhet, detta vackra ord på 13 bokstäver, det handlar ju om det, att vara lite förtänksam alltså.
Jag var tvungen att räkna efter där, och det stämmer ju att det är precis 13 bokstäver där, så där fick vi en extra lärdom på köpet. Du, mycket av det som är väldigt orolig för att klimatförändringarna ska leda till, och som vi redan nu börjar se tecken på, med, det är ju inte det här om det blir 1,5 eller 2 grader varmare, utan det är de akuta plötsliga effekterna med våldsammare väder och konsekvenser som är svåra att hantera. Och där jordskred och liknande är sånt som absolut kan ingå. Och då vill jag få att vi får en liten inblick för klimatfördömmis, hur det fungerar när försvaret tränar. För man vet att de tränar på att LEDFI ska anfalla oss. Hur ska vi göra då? Och nu samordnar vi mer med NATO, som vi förhoppningsvis snart är medlemmar i. Men liksom, tränar man också på det som kan hända med ett plötsligt ändrat klimat?
Nej, det gör inte Försvarsmakten, vad jag känner till. I alla fall inte på min tid, men det som vi hade, och jag vet det eftersom vi var ansvariga för, och, eller inte ansvariga, vi stödde den, då hette det den södra militärdistriktet och framförallt länsstyrelsen i Skåne vid en stor oljesanering utanför Ystad. Och då har vi har resurser och framåt, fordon och trupp, och vi har en ledningskapacitet. Så egentligen så är det ju bara att vi går in och sätter igång och jobbar. Och vi har en struktur för att kunna jobba, det vill säga med tydliga ordervägar, en tydlig ledning, så radiosamband och alltihopa, och med fordon. Så att, ja, vi har inte tid att träna. Alltså, den tid vi har, den måste vi träna för det yttersta, det farliga som finns. Men bonuseffekterna är definitivt att vi kan agera i händelser och sådana saker. Och det har ju skett mycket, och även då när det inträffar sådana naturkatastrofer, typ det här E22, så finns ju resurser genom hemvärn och alltihop att kunna undsätta folk och alltihop. Det är bara att man kallar på hjälp.
Du säger något väldigt viktigt där, dels att kalla på hjälp om det behövs, och dels att inte se det som två separata skeenden, utan hur kan de samvariera, hur kan övningen för det ena ge färdighet också för det andra. Och där tänker jag tillbaks både på det här Folk och Försvar-konferensen i Sälen, som ju är den årliga temperaturmätaren för svenskt försvar och svensk militär och hur hotbilden ser ut. Och så de här försvarsberedningarna som politiken sätter samman och som ska bedöma olika risker. Och där tänker jag att just ditt sätt att hålla två bollar i luften på samma gång tycks som att det är mindre och mindre av. Därför att om vi backar bandet några år, då sa man ju väldigt tydligt både på den här konferensen och i försvarsberedningen att klimat- och miljöförändringar är en viktig del av säkerhetshotet mot Sverige. Och det tycker inte jag att man alls lika tydligt hör längre. Backar vi in i framtiden säkerhetsmässigt?
Jag skulle säga att jag tycker du har fel där, för i den senaste rapporten Allvarstider så är det är den mest omfattande delen av klimatpåverkan som jag har sett i någon beredningsrapport tidigare. Men däremot så tycker jag, och det byggde på att vi var ett antal människor som fysiskt nästan aldrig har träffat, jag tror vi aldrig träffades ordentligt under pandemin. Nej. Som gick ihop och försökte skapa en, nu gör jag en liten utvikning, men jag blev approcherad av en man i runt Åmål som är en brinnande kraft för att få ihop säkerhetspolitik och klimat. Och då skickade han en film som heter Home Run från Australien. Och det är inte Home Run som den riktiga filmen, utan det är en 15 minuters film med en före detta ÖB, en före detta ställföreträdande flygvapenchef och några från näringslivet. Som på ett väldigt pedagogiskt och enkelt och skrämmande sätt satt ihop den här filmen. Så vi försökte göra motsvarande i Sverige i de här bitarna. Och temat var ett, mobilisera folket. Två, det var ju att tillsammans. Och tre, det här är apolitiskt. Det här får inte bli politik mellan partier. Utan det här måste vara en angelägenhet för oss allihopa så att vi kan agera då. Och en av de tankarna vi hade att försvarsberedningen är bra, för den är ju allsidigt sammansatt. Och den jobbar långsiktigt. Det spelar ingen roll vilken konstellation som får regeringsmakten. Utan då man jobbar vidare. Och då borde man egentligen ha en klimat- och säkerhetspolitisk beredning också. Där vi syr ihop det här och får en långsiktig lösning. Med utgångspunkt i det kortsiktiga förstås också. Men i grunden måste vi tänka. Inte ett steg utan flera steg framåt vad olika saker innebär. Så det är väl ungefär kortfattat det här. Men tyvärr, och vi hade till och med så långt framme så vi hade ett synopsis. Vi hade de som skulle agera, vilket var förre överbefälhavaren i Sverige och förra flygvapenchefen och förra marinchef och lite sådana saker då. Och några ifrån säkerhetspolitiska kunniga människor då. Men de som skulle sponsra det här, de klev av när synopsiset var färdigt. Och sen så bidde det ingenting, därför att sen kommer krig och fokuset åtminstone i både för mig och många andra, det blir ju det akuta i att försöka ställa om Sverige från en ganska fredsskadad miljö, om man får uttrycka sig så, till att börja förstå att det här, det kan hända, det är på allvar.
Jag blev så glad först när du sa att jag hade fel, men till slut så kände jag ändå som att jag tyvärr har lite rätt där, att klimatfrågan, ja, men när det blir akut kris och krig i vår närmiljö, då tycker man att den frågan är inte lika akut, eller man ser inte så tydligt samband med dem. Men det ligger, finns en färdig synopsis som vi bara tar fasta på.
Ja, men jag tycker ändå att att jag var så glad när jag läste Allvarstid. Jag tycker de senaste uttagna rapporterna från förra försvarsberedningen var väldigt bra. Men Allvarstid var den som har tagit mest höjd för klimatets påverkan på säkerhetspolitiken. Mm. Trots att det pågår krig i Ukraina. Så att jag tycker det var jag menar. Däremot var det var ingen kioskvältare i Sälen den här gången. Nej. Så kan man väl uttrycka sig.
Och bara lite kopplat till detta, lite det du pratade om tidigare, men också just det här att kunna ha flera tankar i huvudet samtidigt. När det kommer en massa kriser så måste man ju naturligtvis agera, för att det ena är väldigt påtagligt och sen så måste man då ändå hålla den andra tanken levande. Om man bara tillbaka till det här med förnybar el och liksom beroende i vissa sammanhang av de fossila drivmedlen. Liksom, hur kan du liksom se hur man jobbar aktivt för att få ett helt försvar som är faktiskt oberoende av fossila drivmedel? Hur går
det? Nej, där är vi inte ännu. Det är därför det finns just nu ingen. Det är för lite tryck. Om ni tänker nu när vi ställer om och får eldrivna bilar, ja, eller hybriddrivna bilar. Försvarsindustrin är inte där ännu. Jag tror att man tittar på det, och det är väl att sen när man byter parken, om man säger så, så är det ju inte, jag menar, om ni tänker en stridsvagn är ju ganska dyr, och ska du ha en eldrift på den?
Man byter inte bara.
Så det kommer ju fasas ut, men jag ser ju i framtiden hur långt fram det är. Så ja, det är kanske så att de första som blir eldrivna, det är de här drönarna.
Mm. Här känner jag så här, jag pratade precis innan vår inspelning här just med innovationssidan, hur man kan titta på om det är hungriga entreprenörer där ute, hur kan vi ställa om den här delen av vår värld lite snabbare. Så kanske idéer är välkomna.
Och Mattias, längre fram är det ju jättespännande med eldriften, och det är häftigt att se hur US Navy till exempel för sina fordon berättar att det har ju fördelar för att de är svårare att upptäcka för fienden eftersom de inte alls blir lika varma. Men i det nära perspektivet så ser man ju att vi andra kör omkring på rätt mycket förnybara drivmedel som går att använda i vanlig diesel eller bensinmotor, medan de kraven gäller alla utom försvaret. Så sist kvar i det fossila är försvaret. Det är ganska dumt ur sårbarhetsperspektiv.
Ja, men alltså det dummaste eller mest korkade är ju om man ställer om någonting utan att ha ett alternativ.
Just det.
För då blir vi ju extremt sårbara. Mm. Alltså, den största klimatkatastrofen i Sverige skulle ju vara om vi blir angripna. Så att, utifrån de aspekterna så inte dess att vi hittar och får en sån här drivkraft med, precis som du säger, med innovatörer att tänka nytt. Alltså där är vi ett litet land och vi äger inte en tillverkning av egna fordon på det sättet, även om vi tillverkar i Sverige. Men det är ju ett utländskt företag som äger Hägglunds uppe i Örnsköldsvik exempelvis.
En stor del av världsproduktionen och också tills alldeles nyligen i alla fall av Sveriges import av olja och därmed fossil bensin och diesel var ju rysk. Så lite förenklat kan man kanske säga att liksom vi behöver rysk olja för att försvara oss mot ryssen. Är det troligt att man får det i en krig- och krissituation?
Det tror jag inte. Och jag tror också att just nu med alla embargon som ligger på rysk gas och rysk olja så ställer vi om. Och sen är det så att det som vi har, alltså jag brukar mitt sätt att uttrycka mig, att den enda patienten som borde ha dött under pandemin, det var New Public Management.
Okej, vad menar du med det?
Alltså just in time tänket och alltihopa. Alltså, vi gick helt fel, alltså helt fel i de här styckena. Vi borde ha haft kvar våra lager, vi borde ha alltså, tänkt det. Och även i pandemin som vi såg konsekvenser av det hela. Det är en stor skillnad mellan Finland och Sverige där. Tyvärr. Och det är det jag menar, att hade vi verkligen, och jag hoppas att jag hörde civilförsvarsministern uttrycka sig inte lika bryskt som jag, men han samma sak, att vi måste överge det här just in time-tänket. Vi måste faktiskt, precis som jag säger med att preppa lite grann hemma eller förbereda vinterbilfärden, så måste ju Sverige förbereda sig för det värsta. Och det behöver inte alltid vara krig, det kan vara det kan vara någonting annat, alltså en isstorm eller någonting som gör att vi under veckor inte har el ordentligt i det här landet. Alltså, så vi måste, eller en ny pandemi.
Eller en ny pandemi, precis. Jag tänker just där att har vi lärt oss någonting av den här pandemin och att vi faktiskt, precis som du säger, det kanske är så att vi behöver lyfta den igen ännu tydligare oavsett vilken kris som kommer att vi är förberedda. Och på det, nu kliver vi snart förhoppningsvis in i NATO på något sätt i alla fall. Spännande här. Vad skulle du säga, kommer det påverka någonting utifrån ett klimat- och hållbarhetsperspektiv?
Alltså NATO... Eller NATO är inte NATO på det sättet. Det låter som det alla tycker lika. Det har ni ju sett nu under den här senaste...
Ja, jo, så att,
men det finns en drivkraft hos många NATO-länder att inse att klimatet påverkar säkerheten i vår värld. Mm. Och det tycker jag är jättebra. Och det är därför jag tycker det är bra också att vi har börjat våga artikulera frågan ännu tydligare även ifrån försvarsberedningen och alltihopa. Så på det sättet tror jag att vi kan axla in i det här och vara en precis som med många andra frågor inom NATO så kommer vi vara en bra medlem i NATO. Men grunden, och ibland tappar man ju det här i diskussionerna, men grunden det är ju precis som när vi var alliansfria. Syftet var ju att vara krigsavhållande. Alltså det var ju det, att vara så starka så att det var ingen jävel som vågade hoppa på en. Nu får vi ju andra system, alltså vi blir också krigsavhållande genom att vi har en avskräckningseffekt. Och det innebär ju också att förhoppningsvis världen kan stabiliseras lite mer och vi kan sätta mera fokus på de viktiga frågorna.
Det är inte exakt kopplat till klimat, men man vill ju ändå jättegärna höra din expert-inside på när vi oroas för att Trump kan få komma tillbaka. Dels ur klimatperspektiv, absolut, men också ur detta med liksom vad han tänker sig kring NATO och hur mycket han tänker vara lojal mot de europeiska NATO-medlemmarna. Vad tänker du där?
Alltså, för det första så är det jätteviktigt att Europas länder fortsätter att samarbeta ännu bättre inom ramen för NATO, men att vi är måste bli självständigare och starkare, och då talar jag totalförsvar och inte bara militär förmåga utan motståndskraft och alltihopa. Och att de nordiska länderna nu under ett gemensamt befäl så vi kan förbereda oss mycket bättre tillsammans, det är väl de viktigaste också. Vi inte behöver vara, alltså, vi kommer vara förstås jättekänsliga för vad som händer i presidentvalet, men vi får ju inte sätta oss ner och bara gråta för det, utan driv på samarbetet i Norden, driv på samarbetet i Europa. Och jag tyckte det var, alltså i förra perioden han var president, då var ju Angela Merkel jättetydlig på ett av de här NATO-toppmötena och deklarerade ju egentligen att nu i Europa, vi måste göra tillsammans, blivit starkare tillsammans i de här bitarna också. Sen är den transatlantiska länken oerhört betydelsefull, så att jag, min personliga uppfattning, hoppas verkligen inte, men fan trot, ursäkta.
Ja, exakt. Och vara lite förberedda och inte sätta sig ner och gråta, det tror jag är liksom viktigt att inte tappa liksom. Vi vet ju inte förrän vi vet, men, och här gäller det att jobba också långsiktigt och förebyggande. En sån fråga som jag tänker också är intressant att höra ditt perspektiv på. Man får ju hoppas någon gång att det här hemska anfallskriget mot Ukraina faktiskt slutar och att vi ser liksom någon typ av stabilitet. Ser du liksom på något sätt hur den här uppbyggnadsfasen ser ut och hur liksom det svenska försvaret kan ha någon typ av roll i detta, både då kopplat till de här frågorna vi pratar om, både beroendet som gör oss mer klimatsårbara, men också naturligtvis ur ett försvar?
Ja, alltså, det är en jättesvår fråga. Alltså fokuset är ju just nu att Ryssland får absolut inte vinna. Vi måste härda ut i alla stycken och vrår och stödja Ukraina med så mycket det går. För de är ju de som slåss för vår säkerhetsordning.
Just det.
Den dagen, och hur Ryssland kommer se ut den dagen där de dras ur Ukraina. Det Alltså där är jag långt ifrån någon expert kunna säga i de här stycken. Men att det kommer vara ett återuppbyggnads, fa, alltså fabulöst återuppbyggnad i Ukraina. Det är helt klart. Och det är också smart i de stycken att när man gör återuppbyggnad, då bygger man inte bakåt utan man bygger framåt.
Exakt.
Du
Build
försöker
back
skapa de
better.
här, ja, skapa, alltså skapa, ta det som utgångspunkt för att tänka nytt och smart i de bitarna. Och samma sak är det ju den dagen om man har en regim i Ryssland som rör sig mera mot demokrati, så gäller det att understödja dem med framförallt
Allt.
europeiska tankar och synsätt då. Men man ska komma ändå ihåg att vi har en stor skillnad alltifrån alltså vår religionens roll från katolicismen och sen den rysk-ortodoxa kyrkans brytande med katolska samhället. Så det är så oerhört många hundratals år bakåt där man måste börja starta tillbaka då. Så att ja, det är en utmaning.
Det är en utmaning. Jag vet inte riktigt om det liksom hänger riktigt ihop, men när jag hör dig prata så är det ju så uppenbart att dels så sitter ni och med den erfarenhet från försvaret på väldigt mycket kunskap och tankar. Och ibland får man ju en upplevelse, och detta är ju inte bara i de här frågorna, är att vi lever i silovärldar och alla gör sitt på sina områden och aldrig mötas de två eller de tio eller vem det är. Ser du, går försvar och klimat, nu var vi inne på det lite innan, men hur får vi detta att spela ihop mycket, mycket mer i alla frågor skulle jag säga? För de här två påverkar ju oss på alla fronter.
Jag tror att lite grann åter tillbaka till allvarstid. Man börjar titta på hur ledningen av totalförsvaret ser ut i det här riket. Och det behövs ju en tydligare kommandostruktur i de här bitarna. Det är för mycket samverkan och det är för lite verkstad, och det är väl ett skäl till E22-händelsen också, att det var många som tyckte men det var väldigt få som agerade. Och man måste våga göra någonting, och hellre göra någonting och få lite skit efter än att stå passivt och titta på i de här bitarna. Och
Och vänta in.
så jag tror också att få ihop totalförsvaret, det innebär att man har en stark civilförsvarstanke och en stark försvarsmakt tanke, men de både civilförsvar och militärförsvar hänger intimt ihop. Alltså det går inte att säga att det här är försvarets angelägenhet eller det här är civilas angelägenhet, utan det hänger verkligen ihop då. Men samtidigt ska man ju inte, alltså jag vet ju en ambition försvaret hade för många år sedan, det var ju att bland annat ha blyfri ammunition, och det var väl en jättebra bit, men problemet var att man tog bort blyet ur tändpatronen i själva patronen då, själva tänddelen då. Och det lilla blyet, det var det som smörjde pipan. Så när man gjorde det så drabbades vi av eldavbrott, framförallt i Afghanistan, därför man sköt väldigt mycket. Och i och med att inte pipan smörjdes på det sättet, så blev det ju en risk för våra soldater istället för att, och då måste man också hela tiden göra en avvägning. Vad är bäst i den här situationen? Så man inte bara springer och säger att oj, 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 eller att man skulle ha dubbfria däck uppe i Norrbotten. Alltså då blir det, då blir det, då är man inte smart, utan då gör man
Och
någonting för att det ska.
de där
Ja,
smarta
förlåt.
avvägningarna är jag spänd på att höra mer om hur du och hur försvaret framgent tänker. Därför att du har ju helt rätt förstås att ju mer vi kan ha sånt som vi kan göra själva, desto mindre sårbara är vi. Det gäller på hushållsnivå med vad man har på vinden ifall kriget eller krisen kommer. Och så gäller det regionalt och som land. Och där ser vi ju åtminstone fram till idag att ganska mycket när det handlar om att ha mer egen decentraliserad förnybar energi, till exempel vindkraftparker, då är det ju ofta det försvaret som säger nej till detta. Är det möjligt att liksom ha, som vi ser att till exempel NATO-landet Norge har en annan relation mellan förnybar energi och försvar än vad vi hittills haft i Sverige?
Absolut, absolut.
Yes, hur ska det gå till?
Ja, så det är ju att Försvarsmakten måste inse att man kan utnyttja för eget syfte även vindkraftsparkerna. Du sa tidigare det här med eldrivna fordon, men tänk dig själv att gå in i en park och tanka en framtida fordonspark, eller
Just det.
framförallt elverken som driver då datorer på ledningsplatsen och alltihopa. Att man istället för att använda elverk som sänder ut värme och alltihopa, så jackar du in i parken och får drivkraft till dina elverk. Du kan ha olika militära system in i parken, både för skydd av parken men även för skydd av mig, alltså förbandet, och till och med kunna skydda stora områden om du tänker smart. Så att här finns det oändliga möjligheter att tänka utanför boxen, och jag har ägnat mig väldigt mycket åt just det här med landbaserade vindkraftsparker, och där jag ser en stor användningsgrad. Och det gäller för Försvarsmakten och vindkraftsproducenterna att sätta sig ner och säga: vad kan vi få ut och vad kan ni få ut i de här bitarna?
Och vi har ju
Så,
med
ja,
dig, just för att du tänker så underbart utanför boxen, men hur sprider detta sig till hela Försvarsmakten och hela totalförsvaret att förstå potentialen i till exempel vindkraft och annat som är klimatsmart?
och vice
Och vice
versa,
versa, absolut.
tänker jag också.
Alltså, jag har jobbat med frågan mot Försvarsmakten under framförallt hösten, och jag tror att det finns ett antal poletter som har fallit ner. Och även då kopplat till en vindkraftsproducent som också inser att man kan få ut det goda av båda i de här styckena. Och även politiken har pratat med de här frågorna. Så att här finns det en möjlighet till stora innovationer som gynnar nationen Sverige, både militärt och i djupaste fredstid, om man tänker smart.
Men du, det här var ju väldigt superinspirerande att höra. Är lite inblandade i en mötesplats som heter Ystad Summit som äger rum senare i år, för att prata lite grann om civilförsvar och försvar, beredskap generellt. Och det här är ju en jätteintressant fråga, på tal om det du sa, Mattias, att få ut det. För när jag hör dig berätta så är det ju mumma i mina öron, och det här är det min liksom käpphäst är, det är ju hela tiden att prata med varandra, därför vi har fler möjligheter att lösa vilka problem vi nu har när vi börjar prata med varandra. Och det du sätter fingret på är ju, ja, men det är ju klockrent. Så jag hoppas att ni som lyssnar på detta tar till er, och vi ska göra allt vad vi kan för att sprida detta vidare. Och gärna peka tillbaks på dig, Anders, för du sitter ju på typ hela svaret här, hur man kan göra, och framförallt bjuda in att förstå att detta är en
Men,
möjlighet
och
och
jag har ju
inte ett hot.
förmånen, jag åker runt inom ramen för, de heter Försvarsforum, och har ett område som kallas Europa i krig och Sverige i NATO. Och då lyfter jag fram bland annat den här vindkraftsparktanken och belyser den med några bilder på vad man kan göra utifrån ett militärt perspektiv i de här styckena. När jag var på Gotland här i höstas, så var en av regionråden blev jättelycklig, för det var också en av hans
Underbart.
käpphästar.
Underbart.
Så att
Jag skrev en artikel som man kan hitta på nätet, som heter Klimatmaxa NATO, där jag gick igenom klimatkraven som NATO har på sig själva egentligen, på medlemsländerna. Och de är ibland rätt långtgående, och dessutom har NATO stora program, till exempel just för etablering av mer vindkraft i medlemsländerna. Ser du en liksom klimat- och hållbarhetsmässig uppsida med att vi snart är med i NATO?
Det är min bedömning. Det är min bedömning. Och det är ju alltid, återigen, det är ingen överstatlig organisation, utan det är en organisation där man jobbar tillsammans och där vi har problem med konsensus och alltihopa. Om man nu ser problem, just nu har det varit problem, men i grund och botten är det ju en klok tanke att man inte har en överstatlighet. Men just att inspirera varandra i de här frågorna, eftersom klimatet kommer påverka Europa, Norden, Sveriges säkerhetspolitik under lång, lång tid framåt. Och det finns ingen, vi måste anamma det här och verkligen gå i botten med olika frågor. Och när vi jobbar med det, så tittar vi på bland annat britterna, har ju oerhört mycket deras militära perspektivstudieplaner som heter i Sverige. I deras är det long term planning då. Alltså det är mycket som omfattar då klimatpåverkan på säkerhetspolitiken. Så där, på det sättet har du rätt, Mattias, att vi kan absolut bli bättre och vi måste bli bättre. Men jag tycker ändå att den senaste beredningen var en positiv signal i de här frågorna.
Underbart.
Väldigt, väldigt inspirerande att lyssna på dig. Jag är så glad att du kunde ta dig tid och jag hoppas att vi kan återkomma till dig. Jag har ju redan massa idéer som jag har där jag vill ha med dig för att lyfta de här viktiga perspektiven och hur vi faktiskt tar vara på både den kunskapen och de möjligheter finns för att vi ska kunna både ha ett liksom, känna oss lite säkrare oavsett vilket hot vi pratar om och göra lite smarta vägval på vägen. Så med det så tackar jag dig, Anders, och jag ska också säga lite roligt med vindkraft, därför vi har ju numera två liksom partners som stöttar upp så att vi kan genomföra de här klimatfördammaris, och en av dem är Eolos som ju jobbar just med vindkraft bland annat, och vi har även Almi företagspartner, och de har vi också två avsnitt, så vill ni lyssna lite mer på hur de stöttar arbetet med att få fram smarta nya bolag i Almis fall som faktiskt kan hjälpa till med gröna omställningar, gröna idéer, men även Eolos om utmaningar i nya fossilfria energislag. Så lyssna gärna på deras avsnitt från tidigare omgångar. Så stort tack,
ja, tack så mycket. Trevligt att vara med också, verkligen. Ja, och återkom gärna.
Det gör vi.
Det gör jag. Definitivt.
Ja, det är bra.
Ha det bra. Hej då, Mattias.
Hej då, ha det gott. Tack så mycket. Hej.